Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Äntligen, Emilia. Fågelkvitter, hör du?
Ja, så underbart.
Vårsolen, känner du? Och vad passar då bättre än att hylla vår grymma poddpartner Synoptik? För det är ju hos Synoptik som du, jag, vi alla hittar säsongens bästa, snyggaste, mest stilsäkra solglasögon. Från välkända exklusiva varumärken som Ray-Ban, Bottega Veneta, Miu Miu, Prada, Tom Ford... Jag kan hålla på.
Alltså du kan hålla på, men vi har ju två saker att tipsa om. Först och främst en rabattkod. Du får 30% på valfria solglasögon med koden SÄKERSTIL30. Och det här gäller alltså på alla solglasögon online och i butik till och med den 12 maj 2024.
Ja, alltså jag vet att det låter lite bra för oss sant. Men vi har ju liksom fått tjata till oss denna.
Så himla bra.
SÄKERSTIL 30%. Andra tipset är ju solglasögon med styrka. Alltså slipade solglasögon i din egen styrka så du kan säkerställa skarp och stilsäker syn i solen. Och för mig är detta ett sånt lifehack. Alltså slipade solglas kan man ju sätta i en vanlig båge, i ett par solglasögonbågar. Och lite kort trender, gå in förstås på din närmaste synoptik. Eller så kan jag bjuda på powerminimalismen som jag älskar. Peach fuzz förstås, hela den färg skalan tycker jag känns superfint. Älskar ju vinrött. Alltså jag har spannat in ett par vinröda underbara, lite så här Diana 90-tal. Alltså de är så snygga. De är så fina. Tack för dem, Synoptik.
Så coolt. Och måste vi också säga, med Synoptiks glasögonabonnemang All Inclusive så kan man ju få flera par solglasögon så att man kan kombinera solglasögon med styrka och med vanliga glasögon. Och kanske linser. Det här är alltså perfekt inför solsäsongen, eller hur?
Väldigt bra.
Du får två par endast från 90 kronor i månaden.
Ja, det är bra.
Och då ingår också all service.
Mm. Och glöm nu inte koden SÄKERSTIL30, för det är alltså 30%, du hörde rätt, på alla solglasögon.
Ja, så bra.
Boka tid eller kolla in på synoptik.se. Stort tack, Synoptik.
Alltså när jag tänker vår, då tänker jag typ bara på en sak och det är ju sneakers.
Mm.
Eller hur? Och jag tänker också på en sneaker-ikon från vår partner Treton. För år 1900 så gjorde Tretons första sneakers, vilket gör då Treton till världens näst äldsta sneakers-varumärke.
Ja, nej men det är otroligt coolt. Jag tror inte folk har koll på det riktigt. 1967 så skapades ju ikoniska Nylight som har setts på alltså Aretha Franklin. Mm. Björn Borg tänker jag ju på.
Ja,
kanske
Elvis.
Först och främst. Reese Witherspoon också. Ja. Det är lite otippat. Emilia de Porrette, Ebba Kleberg från... Nej, lät det lite självgott. Vi säger så, för att vi är så otroligt glada över att få ha med Treton som partner i podden. Och nu den 18 april så får vi också berätta att nu lanserar Treton Nylight 67. Ni hör ju, det är alltså en uppdaterad version på den här ikonen i tre färger.
Ja, alltså det här är då den ikoniska canvas-siluetten med detaljer i fuskläder. Och lädret är tillverkat av äppelrester som kasserats av dryckesindustrin, alltså typ cider, juice, kompott. Och skon blir alltså då helt vegansk. Och det här är ett väldigt innovativt och spännande sätt att ta vara på spillmaterial för att skapa nya stilsäkra produkter.
Verkligen, och vi har ju faktiskt sparat det bästa till sist. Mm. Nu får du nämligen 15% på alla de här godbitarna med koden SÄKERSTIL. Och den gäller till sista april på Wingsjackorna, på sneakers, på allt.
Så härligt, på Legacy Cruiser Parken.
Ja.
Så fint. Tack, Treton!
Alltså nu sitter vi på mitt kontor, Emilia har varsin kopp te, lite pepparkaka också.
Ja, så mysigt. Lite lyxiga pepparkakor.
Lite franska fina pepparkakor. Och så tänker jag också att den
mannen, eller de männen, som kanske årets, eller typ detta årtiondets största modeskandal har rullats ut, har ju du faktiskt träffat.
Ja, det är faktiskt helt otroligt.
Typ fler än en gång.
Ja, det stämmer.
Och vad tänker du när du läser om allt detta kring Dolce & Gabbana, denna kolossala skandal som började med ett par pinnar?
Ja, nej, det är ju helt otroligt. Alltså, det började verkligen med ett par pinnar i en kampanjfilm där då Dolce & Gabbana skulle promota sin stora show som de kallades för The Great Show, som skulle visas i Shanghai i Kina, där de skulle hylla och visa sin kärlek till Kina.
Och tjäna jättemycket pengar och tjäna på att sälja jättemycket pengar. Kläder i Kina.
Och då gör de liksom en sån här då, liten kampanjfilm där en kinesisk modell i Dolce & Gabbana-kläder
ska vi lyssna lite?
Nej, lite svårt att förstå vad hon säger. Ska då äta pizza, pasta och cannoli, de här liksom italienska bakelserna. Den här är då i storlek XX large dessutom. Har du någonsin sett en sån här stor?
Nej.
Ni vet, det ser ut som, hur ska man förklara det här?
Men jag har smakat när Roy har gjort såna. De är sjukt goda när han gör dem i alla fall.
Ja, men här ska hon i alla fall äta den här med då pinnar. Och så får hon instruktioner, det är lite så här töntig kinesisk musik. Och så får hon instruktioner av en kinesisk man.
Och hon
så,
sitter och ser liksom lite bimboaktig ut.
Så. Ja, och hon sitter och skrattar lite. Så där liksom. Och han är så här, den här kanolen är alldeles för stor för dig, säger han då.
Ja, ganska mycket undertoner.
Det är väldigt mycket undertoner. Det är liksom såklart då dessutom, vilket då blir den totala anstormningen på sociala media, på Weibo, i Instagram, att det här är ett hån mot den kinesiska kulturen. Hur kan ett företag, precis som du säger, som vill komma till ett land, en marknad, och tjäna sjukt mycket pengar? Alltså det här är ett företag som omsätter typ 1,5 miljarder dollar, tror jag. Typ. Men alltså det är verkligen, som man förstår storheten av hur stort den Dolce & Gabbana är. Det är liksom ett av de världens största modehus.
Samtidigt så görs det ju liksom provocerande kampanjer och plåtningar åt höger och vänster. Vad var det med just denna som gjorde att det blev den enorma sociala mediestorm?
Ja, för det börjar med kampanjfilmen.
Jag fattar ju också, det är ju rasistiskt förstås.
Precis, men det blev ju som en löpeld. För vad som händer är, det blir ringa på vattnet av det här. Så att först och främst så plockas den här ner inom loppet av ett dygn.
De fick ju lite kritik för att det tog lite tid.
Precis, för den tog ner nästan direkt ifrån Weibo, men låg kvar på Instagram. Och där började den ju spridas. Så där började den spridas av influencers, av stora liksom, kinesiska bloggare, av stjärnor som skulle komma på visningen, supermodeller, alla är så här, men vad är det här för någonting? Det här är ju verkligen ett hån, liksom. Det här är ju rasistiskt, det var ju verkligen så den kritiken de fick. Och sen det som händer, vilket är då ganska intressant, är att showen ställs in. Och det här är en show som då skulle vara den största någonsin i Dolce & Gabbanas 33-åriga historia.
Men var det Dolce & Gabbana själva som valde att ställa in den?
Det vet man inte riktigt.
Eller kinesiska regeringen som signalerade?
Ja, jag har läst så mycket om det här, men en del säger då att kinesiska regeringen har försökt avdramatisera det hela på grund av lite diplomatiska liksom, relationer och så vidare. De vill inte att det här skulle bli någon stort politisk liksom, någon kris. Men jag tror ju att Dolce & Gabbana själva inser, för modellerna hoppar av. Liksom A-list celebrities vill inte gå, alltså det blir ju en sån anstånd, så de är så här, vi kan inte göra det här. Ryktena säger att showen skulle kostat 120 miljoner kronor. Du kan tänka dig själv, det var liksom 1400 kändisar, det var 300 modeller, det största de någonsin har skapat.
Och också modellerna är ju ofta på deras visningar, just de är ju väldigt så strategiska.
Oh, superstjärnor.
De väljer ju bara så modeller som har liksom minst 1 miljon följare.
Ja, absolut.
Som är superstjärnor i liksom Sydamerika, i Asien, så att de plockar verkligen.
Ja, verkligen, för att också få den spridningen. Men sen det som händer då, efter att allt det här, man har tagit ner videon och så vidare, så är det en liksom helt typ okänd kinesisk modell, bloggare, fashion, modeaktivist som lägger upp en grej på Instagram där hon taggar Stefano Gabbana. För det är ju då i den här duon som består av Stefano Gabbana och Dominique Dolce, så är det ju Stefano Gabbana som alltid är den som har gått ut och liksom sagt otroligt ohärliga kommentarer. Och han har ju då tydligen i rykten också nu haft en så här Instagram detox, vilket förmodligen är ifrån Dolce & Gabbana högkvarteret, sagt du får inte vara på, du är farlig. Ja, du är farlig för dig själv, du vet inte vad du liksom publicerar. För att han går ut med så himla konstiga grejer hela tiden. Så hon går och kritiserar honom, taggar honom och får då en story, Instagram story konversation privat med honom, där han skriver liksom att vadå, jag är så arg att mitt kontor.
Men hon kritiserade honom.
Ja, precis. Mm. Och hon kritiserar honom och lägger upp den här videon, varpå han svarar henne ha 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 ha. Hon bara, det här var ingen hyllning till dig. Jag kritiserar er som varumärke. Och då börjar en lång rad av meddelanden utbytas mellan de här två.
DMs liksom.
Mm. Mm. Där han då säger att kineser, vadå, du tycker vi är rasistiska för att vi visar att ni äter med pinnar. Inte ni rasistiska som äter hundar. Mm. Alltså det kommer så här helt osannolika kommentarer från den här människan.
Och så, jag har ju liksom bara läst referat från de här konstiga rantsen. Ja, men det finns han, ju skärmdumpar.
Ja, och så säger han då så här, det här är en skärmdump som jag läser från nu. From now on, in all the interviews that I will do internationally, I will say that the country of shit, och då är de här bajs, emoj, bajs-symbolerna, is China.
Oh my God.
China, ignorant, dirty, smelling mafia. Ha 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 ha. You think I'm afraid about your posts? Ha 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 ha.
Han skriver ju liksom som ett 13-årigt nättroll.
Helt sjukt.
Massa så här konstiga punkter. Ja, och den här, bajs-emojis.
Och den här tjejen som då heter Michaela Tranova på Instagram, hon har ju typ inga följare, men...
Han skriver det här också. Ignorant, dirty...
Smelling mafia.
Men gud, så sjukt.
Så sjukt. Men det här plockas upp då av en av Instagrams absolut mest betydelsefulla och
inflytelserika.
Ja, inflytelserika liksom, kritiker mot modebranschen som heter Diet Prada. Som alltid plockar upp när modehus kopierar varandra. Och så här, skitkul konto att följa. Och han har varit på Dolce & Gabbana ganska länge. Och tycker liksom att de kritiserar gay-community på helt så här osannolika sätt. Så han plockar direkt upp det här. Och när han lägger upp den här konversationen som skärmdumpar så sprids det som en löpeld.
Mm.
Det är då det verkligen smäller rejält. Och det är då jag tror att man bestämmer sig för att vi måste plocka ner showen.
Mm.
Ja, så att det här är ju liksom en otroligt spännande utveckling.
Men fick Diet Prada, fick de då? För sen var det väl också någon sån tur kring att han säger att han inte har skrivit de här grejerna.
Ja, för det som händer då är att när det här kommer ut så inser väl säkert då Dolce & Gabbana, shit, nu är det kört.
Mm.
Nu kommer vi förlora miljontals dollares på den kinesiska och asiatiska marknaden. Nu måste vi göra någonting här. Så då går man ut och säger att både Dolce & Gabbana och Stefano Gabbanas konton har blivit hackade. Stefano Gabbana säger själv att mitt liksom legal office is working on this. Jag älskar Kina and the Chinese, och kinesiska kulturen. Jag är så ledsen för allt som har hänt. Han skriver not me.
Mm.
Och det här blir också en sån här grej. Då går folk ut och sätter upp sina banderoller på Dolce & Gabbana butiker där det står not me. Folk som är så här superkunder. Alltså, jag har ju varit och träffat de här människorna som handlar från Dolce & Gabbana. Det är ju personer som kanske handlar för 20 miljoner om året från Dolce & Gabbana. Det är som den typen av kunder de har. Det är alltså folk som beställer klänningar för 10 miljoner kronor utan problem. Bara så här, jag vill ha en sån också. De har gått ut och visat i videos och sociala medier hur de har bränt sina kläder.
Gud,
hur de har rivit sönder sina Dolce & Gabbana kläder och skurar toaletterna med dem till och med.
Gud,
ja.
Det är rike som handlar för 20 miljoner.
Ja, och då har ju folk varit så här, hur kan ni bränna upp era kläder? För det var någon som hade bränt upp kläder för typ så här, jag vet inte, 1 miljon kronor liksom. Och då så säger han...
Frågan var lika galet att liksom bränna upp den som handlar kläder för 20 miljoner.
Ja. Men då är han bara så här, jag vill aldrig mer bära Dolce & Gabbana. Och jag gillar framförallt när man som har typ säkert då klippt sönder den här kulturklänningen för 5 miljoner och står och skurar toaletten med den. Det är så sjukt.
Det är så mycket känslor kring detta.
Så mycket känslor.
Men det här med Diet Prada är ju lite spännande då. För att det kontot var ju också väldigt drivande i detta. De har ju liksom, de är ju lite som så här Instagrams detektiver. Alltså de får ju reda på, alla skickar ju så här skärmdumpar till dem.
Exakt.
Det är också spännande. De var ju anonyma ganska länge, den duon bakom Diet Prada. Och så kom det liksom ut, vilka är de?
Mm.
Och det är också så roligt, de sitter ju så här hemma på kammaren på något sätt. Man kan ju själv vara en detektiv. Ja. Man kan ju också gå in liksom på alla de här kontorna om man inte har något liv.
Nej.
Så man kanske tror att man inte har. Och liksom se så här, vilka inom modevärlden har gillat vilka. Vilka hejar på vilket team. Här, liksom. Nu är det ju sig ingen som hejar på stackars Stefano.
Nej,
är det stackars Stefano?
Nej,
du som har träffat honom, hur är han tror du?
Nej, men alltså, det är svårt att säga. Nu har jag träffat honom 3 gånger. Jag har varit på 3 liksom, Dolce & Gabbana maffiafester.
Maffia.
Ja, men det är ju så. Det är väldigt maffiafester. Liksom. Ja. Det har varit en otrolig upplevelse. Liksom. Och det är uppenbart att det här är ett varumärke som vet hur man ska locka in kunder och skapa en upplevelse. De var väldigt tidiga med det. Och gjorde det här liksom överdådiga modet liksom, som såklart appellerar till, till liksom, exempelvis den asiatiska marknaden. De älskar ju det här. Och alltså, han är ju supertrevlig. Jag har ju bara utbytt några ord. Man har hälsat att man har varit en av 100 gäster. Liksom. Det är inte så att man har suttit och pratat livet
med honom. Men man får liksom en intryck av en person. Nej, men, att han är en liksom... Det här verkar ju vara en galen människa.
Alltså, han känns som att han är galen. Jag har ju satt faktiskt i samma bord som Dominique Dolce på middag i Milano. Och fick prata lite mer med honom. Han känns ju mycket mer samlad. Det är han som är lite den kortare i duon. Ja. Som är, har rakad, rakat ja, huvud och glasögon.
Ja, han ser typ som så här, den som ja, men, gör Excel-arken.
Nej, men nej, fast han är ju tydligen den som verkligen är kreatören också. Som skapar och som designar. Medan då Stefano är den som har varit den som har drivit kampanjerna. Och fotat mycket och gjort liksom mycket av det kommersiella. Så jag tror att där har de ju säkert kompletterat varandra. Men jag tror ju faktiskt att det här kanske handlar om en människa som verkligen inte mår psykiskt bra.
Nej, jag tänker ju nästa kampanj blir ju Save Dominique.
Ja.
Eller hur?
Ja, men det var ju någon som liksom, någonstans läste det och någon rykte om att man skulle försöka kicka ut Stefano Gabbana. Men det går ju inte. Då blir det ju liksom...
Nej, vad är säker stil utan säker?
Ja, precis. Exakt. Det går liksom inte. Ja, men fattar du ändå? Här är det intressant. Instagram och sociala mediers liksom kraft. För att hade inte det funnits hade man aldrig kunnat sprida det här på det här sättet.
Nej, det sägs ju liksom att i princip så har, vad är det, 34 års, sa du?
33.
33 års varumärkesbyggande har i princip liksom, mattan har dragits undan på 48 timmar. Och det är en sån enorm kraft, tänker man liksom bara för... jag tänker på skandalen kring Galliano och Dior. När man pratar just om de här människorna som uppenbarligen är genier. Asduktiga på vad de gör, men också många gånger har ett missbruk. Han var ju, gick ju ut med... Det var ju liksom en, också en helt enorm skandal, men tänker jag så här för Dior... Sabla tur för dem att det var 2011. För hade det varit 2018, då hade det liksom inte tagit två dagar tidningsartiklar. Det är ändå gått så fort. Ja. Idag så går det på liksom 12, 24, 48 timmar. Mm. Och det är såna enorma, som du säger, det är liksom en snöbollseffekt som rullar från Italien till Kina.
Mm. Och det är också så här, man ska också veta att nu inträffade det här i Kina, men hela den asiatiska kulturen kommer ju känna sig... liksom otroligt trampat på. Det går rykten redan nu om att man i Japan liksom, stormar butiker och så vidare. Det som hände bara utifrån ett så här företagsperspektiv, alla de största plattformarna, Alibaba, alla de här som vi liksom, är ju enorma industrier, alltså e-handlare, tog bort produkterna, de försöker banna produkterna. Och det här är ju ingenting som så här, jag förstår faktiskt inte hur de kommer kunna göra en comeback.
Nej, det var min nästa fråga, tänker jag. Så kan man liksom bygga upp ett varumärke för detta? Och sen var det väl någon ursäkt?
Ja, de gick in på en ursäkt. Vi måste lyssna på det. Nu är jag på italienska, men det är väldigt kul. De sitter liksom mot en sån här härlig italiensk guldtapet.
Och sitter de sitter som, det ser ut som så här,
Billebull.
Nej, men jag tänker på den här Jude Law-serien om The Pope.
Ja, ja, verkligen. Ja, men det är sån här, det är typiskt som ser ett konferensbord med liksom guldstolar, med rödklädda guldstolar. Det är brokadtapeter i guld och vinrött bakom. Och sitter de med exakt likadana svarta, enkla collegetröjor.
Ja, och här så, svart för att liksom ändå signalera allvar, precis. Sorg. Ja.
Och de är så allvarliga.
Så många miljoner i minuten. Det är synd om oss.
Det här ber de om ursäkt. Du måste kolla på här.
Ja.
Det är faktiskt ganska roligt. Eller roligt, det är häftigt.
C'è successo è quello che abbiamo causato nel vostro paese e ci scusiamo moltissimo.
Vi är så ledsna, säger de här.
Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo.
Vår familj har alltid tyckt att vi har rispetterat kulturer. Vi ber om förlåtelse. Vi älskar Kina och kinesisk kultur.
Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo, perché ce ne sono molti e prendiamo molto seriamente questo... Questa scusa e questo messaggio.
Jag tycker som att han står och kollar på någon skylt här också, tror jag.
Ja, det är ju ganska dåligt. Det är lite som när kungafamiljen ska göra något där, tänker jag. Man tänker så här, ni kunde inte liksom kört två kameror. Och lite filter.
Ja, det är bara rakt på liksom. Ja, så fortsätter det här. Men det är ändå liksom en och en halv minut lång We Ask for Forgiveness-film. Men som inte riktigt går hem.
Det känns lite som, det här är ju en hemsk, men det känns lite som du vet när så här politiska fångar läser upp ett meddelande som någon har läst upp för nästan. In i en sån, det är något väldigt udda. Och vad var reaktionerna på detta?
Nej, men här
då?
Det är ju så här, dude, vi gör en fake apology video. Det är bara så här liksom, it's big news in Japan also, and this company also lost the Japanese market. Alltså alla har gått in och kommenterat, det är ju så mycket kommentarer här.
Men det är också någonstans en okunskap, tänker jag, på nu när jag ändå var i Kina hyfsat nyligen. Liksom. Och det var ju det som slog mig också och fick mig att så här skämmas lite över min egen okunskap. Även den här marknaden, över ja, men ändå kulturskillnader. Liksom. Vi är så frånkopplade från detta. Och det är klart att de också någonstans, någon måste ju ändå ha dubbelkollat detta. Mm. Det är ganska många människor som tyckte att det här var lite kul. Och då har man ju fruktansvärt dålig koll. Samtidigt är det ju då en liksom chockerande dåligt omdöme när man lägger så mycket pengar på att gå in på en marknad. Men det är väl också, tänker jag, lite modevärlden. Skandaler har ju liksom alltid hört till. Ja. Men samtidigt idag så är det inte som, det är liksom inte så här, alla skandaler är good news. Alltså jag tänker så här på 90-talet, Calvin Klein liksom, som när kan det ha varit? Måste ha varit 90-tal. 80-tal kanske, 80-tal. Mm. Så här Brooke Shields var 15 år och det blev liksom jätteskandal. Men det var ändå lite spännande. Kate Moss var naken och det var liksom nothing comes between me and my Calvin. Så det blev liksom så här, feminister rasade och det var glorifierad barnporr. Och,
ja.
Vad gjorde det? Det gjorde förmodligen i slutändan att det såldes sjukt mycket Calvin Klein jeans.
Men där är
nog, det här är något helt annat.
Ja, men där var ju snarare, tror jag, precis som det du berättar nu, väldigt intressant. För det var ju snarare så här, smarta reklammakare som var så här, hur ska vi få uppmärksamhet? Men det här är ju när man, alltså idag tror jag när allting blir så politiskt någonstans i uttalande utlåtanden. Och det som är intressant det här är ju att mode verkligen kan vara politiskt.
Mm.
Alltså, och någonstans också Susie Lau som har Style Bubble, en annan väldigt duktig modejournalist som ju är en stor influencer. Hon gick ut och skrev en grymt bra kommentar, tycker jag, där hon skrev så här, när äntligen mode får synas i liksom nyhetskanaler, i seriös media, då, inom citationstecken, så blir det återigen ett hån. Det här liksom understryker bara det som alla människor kritiserar modebranschen som det fåfäng, det handlar bara om konsumtion och så vidare. Tänk alla de människorna som lägger ner tusentals timmar på att skapa fantastisk mode. Och så möts man av det här, liksom. Två pajaser typ då, som inte fattar hur man ska kunna kommunicera rätt. Och det blir bara så att man skrattar återigen mot modebranschen.
Mm.
Men så det blir ju också ett hån någonstans, kan man tycka, mot faktiskt en väldigt seriös industri.
Ja.
Som är sjukt seriös. Och nu är det här, råkar det här också vara såklart ett seriöst bolag, obviously, med att de är en av de största i världen. Ja, och en miljardindustri. Men fortfarande är det otroligt tråkigt när sånt här händer.
Och det är ju inte första gången som Stefano har varit ute och härjat. Alltså, det är ju sjukt!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men alltså, vi har pratat många gånger, Emilia, om de underbara blomsterapplikationerna. Som man älskar detta.
Det är fantastiskt.
Och som man älskade när man såg detta, när jag såg detta första gången i Stockholm Studios nysläppta kollektion Floral Burst, som alltså finns hos vår partner MQ. Och jag måste säga att de har också tolkat den här trenden på ett sånt underbart sätt, för den här kollektionen Floral Burst innehåller ju delvis stilrena linneplagg. Ett material man älskar så mycket och som bara är fest och vår för mig också. Som enkelt går att mixa och matcha med varandra. Men sen också, just när man adderar de här blomsterapplikationerna, det är liksom en match made in heaven helt enkelt.
Men det är så fint. Alltså jag känner bara, kan vi prata lite om den sextilrosa bustén med just blomsterapplikationen
på?
Så fint, tänker jag också, till den här matchande kjolen som ett set. Eller varför liksom inte bara ha på sig bustén till ett par coola jeans, en här
härlig klack.
Eller den beigea bustén. Men så här är det, Emilia, vi kan hålla på. Mm. Det bästa det är ju att när man har lyssnat klart på podden så går man in till sin närmaste MQ-butik eller på mq.se för att spana in detta ljuvliga som vi pratar om, Floral Burst, eller bara för att hitta liksom sin favorit som lyfter looken. Mm. Tack, MQ!
Ja, men det finns ju de som hävdar att Selena Gomez är sjukt överskattad och att hon liksom är en av världens mest följda på Instagram för att hon lägger upp väldigt mycket bikinibilder. Men att Stefano Gabbana går ut på hennes Instagram och kommenterar att hon är really fat and ugly, det är kanske inte jättesmart.
Alltså att han gjort det.
Ja, och här är det återigen så här.
Han har skrivit det som en kommentar.
Ja, som en vanlig människa. Där är det så här, 18 miljoner människor går in och skriver bara you look fab, nej, eller så här. Och då kommer Stefano där. Det är så sjukt.
Det är så,
det blev ju också en sån jättegrej. Oh. Men där återigen tänker jag så här. Jag tänker ändå på det här John Galliano-gate där. Mm. När han var chefdesigner för Dior. Deras lysande stjärna. Och plötsligt så började det liksom bubbla upp. Han blir till slut smygfilmad på någon bar eller någon fest. Där han liksom då gör en lång, vidrig, antisemitisk och ja, men rasistisk rant till två typ okända kvinnor som anmäler honom. Mm. Och det bubblar upp, det kommer fler tillfällen. Och alltså, det här blir ju också en sån chockvåg. Natalie Portman var ju deras stora ansikte då. Och jag tror precis hon var typ aktuell med någon film. Och hon är ju väldigt så noga med sitt judiska arv och kultur och väldigt stolt över det. Och hon gick ju genast ut då. Ja, men då berättade hon sin chock och avsky att hon vill inte några omständigheter bli associerad med Mr. Galliano. Mm. Dior sparkar honom inte på dagen, men typ.
Mm.
Och han försvinner ju helt tills han några år senare kommer tillbaka och liksom då berättar om sitt missbruk, sin sjukdom, alkoholism. Alltså sen kan man ju för sig då debattera om huruvida det är en ursäkt till ett sånt beteende. Det kan jag inte tycka till de vidriga saker som man har sagt. Men det är ändå ett missbruk, det är någon sjukdom i grund och botten. Det är det man någonstans tänker här, det är en väldigt trasig människa.
Ja, det måste ju verkligen vara det. Och i Galianos fall idag så har ju han kommit tillbaka till modbranschen igen. Han är på Marela idag. Och när han hade sin första visning så var ju typ alla där och stöttade honom.
Mm.
Alltså från andra modeskapare och så vidare. Så att
men det han var ju ändå år, det var liksom
absolut
rehab.
Ja, men precis. Han har ju verkligen fått jobba igen. Jag tror för att vara helt ärlig, tror att det här kommer bli ännu svårare. För här, där var det ju en person.
Precis.
Här är ju som någon företag. Kan flytta. Precis. Han var ju inte Dior, han var ju bara Mr. Galliano. Okej, han har även sitt eget varumärke, men här är det någonting helt annat.
Ja, det var precis, det är ju en kollaps av en person och en kollaps av ett varumärke. Sen hänger de ju tätt ihop, men det var ganska lätt för Dior, för då var det några veckor kvar till en visning.
Mm.
Kunde de liksom väldigt tydligt ta avstånd, gå ut och sparka och säga att the show must go on. Mm. Och även där kan man ju då se hur de ändå ganska smart var tydliga med att så här, samtidigt, det här är många människor som har arbetat med den här fantastiska kollektionen, vi tänker visa men helt utan hans inblandning.
Ja, precis.
Och det är ju som du säger, det lyckades de ju liksom göra på ett bra
med
sätt.
Och Dior har ju, ska man vara helt ärlig, jag tror de har inte fått, liksom, de har inte blivit liksom drabbade av det på samma sätt.
Nej.
Och idag så tänker man ju inte kanske på den här storyn så mycket. Men jag tror att det här kommer ge djupare spår. Men det är också just för att det som du säger är en följd av väldigt många konstiga utlåtanden. Dominic Dolce och Stefano Gabbana gick också ut och kritiserade IVF. Nej, som ju väldigt många homosexuella faktiskt gör. Liksom. Det är ju brukar, det är ju liksom ingen som helst. De kallade det för syntetiska barn. Elton John går ut på Instagram, där i 2015, och säger: kalla ni mina vackra, underbara barn för fake syntetiska barn. Jag ska aldrig mer bära ett Dolce & Gabbana-plagg någonsin. Sen gör de en annan blunder där de lanserar någon så här fin sandal, remsandal med pompoms. Och den heter som produktnamn då på hemsidan Slave Sandals.
Nej, men gud.
Mm. Så de har gjort så mycket. Ja, och det är klart så här. Visst, företag gör
och
konstiga
ignorant
grejer. Ja. Men det som jag tror så här, lärdomarna där, som jag tror att någonstans ändå Dior gjorde, så många andra företag har gjort som har varit med om sådana här saker där internt bara ballar ur, det är att man direkt går ut och ber om ursäkt.
Mm.
Här har man liksom väntat nästan en vecka med att gå ut med video.
Mm.
Man skulle dragit ner den här kampanjvideon direkt. Man skulle liksom inte, man skulle bara tagit hans alla liksom kommunikationsverktyg, mobiler, whatever. För man förstår ju någonstans att han är ju inte en person som ska vara på Instagram. Han är ju farlig för sitt eget varumärke.
För att ta honom i nackskinnet. Ja. Alltså det är han som skrattar åt, men det är ju nästan, det är ju som en, det är ju som en film detta.
Ja. Ja. Men det är som du beskriver honom ju rätt nu, så att han är som en tonårigt troll på nätet.
Ja, liksom. Det är helt... Och även, jag tänker på vår älskling Chiara Ferragni. Mm. Som ändå liksom är ju en kunglighet i... Ja, men en sån liksom ikon i Italien. Ja. Ändå måste man säga Italiens absolut främsta modebloggare.
Ja.
Kommer till sitt bröllop i denna liksom kreation av Dior som är helt magnifik. Bröllopet som liksom det fortfarande inte riktigt, man inte riktigt har bestämt om det var större eller mindre än Harry och Meghans bröllop på sociala medier. Sinnessjukt. Men då ligger liksom Stefano hemma där och är lite bitter.
I soffan.
Man vet ju det. Då ligger man där en fredagkväll och kollar på Instagram. Och så bara så här, that dress looks cheap. Man bara, vad sa du? Cheap, med stora bokstäver. Och även där tror jag att det var så DM, så att folk bara sa, what are you saying? What is a cheap dress? Man liksom...
Jag är helt ofattbar. Då har han säkert
och det
är sur.
Så, men vet du.
Nej, men han var sur, tror jag, för att hon valde ju inte Dolce & Gabbana. Precis. Inte någon gjorde massa byten, men hon valde ju inte det.
En riktigt liten bitter gubbe.
Fitta.
Alltså, det är ju också så här. Och då tänker man är ju, jag blir ju sjukt nyfiken på vad pågick bakom den här inspelningen, den här brokadväggen där de sitter liksom där och skäms verkligen vid skampålen. Liksom. Ja, och hur är relationen mellan den här duon?
Ja, men de har ju varit par, som sagt. De var ju tillsammans.
När men, kommer filmen?
Ja, men jag vet, det här är ju världens bästa film. Ja. Alltså, Jennifer Versace slängde i väggen. Så bara, det här är ju the movie. Och de har ju ett fantastiskt hus tillsammans.
Kan inte Donatella spela en biroll? Liksom?
Ja, nej, men det blir,
vadå, så alltså, de har varit ett par?
De har varit ett par. Idag lever de separerade, men liksom är ju partners i bolaget.
Mm.
Och jag är ju,
såhär, inga barn uppenbarligen.
Inga barn, det kommer inte bli några heller. Dominique, eller Stefano Gabbana då, dejtar en personlig tränare. Jag var tvungen att gå in på hans Instagram-konto också.
Kul.
Där han lägger upp jättemycket bilder och han har släppt någon proteinshake och sånt där.
Och hur mycket följare har han då?
Han har typ 20 000 följare. Och han är, folk är så himla hemska. De går ju mot honom så här i kinesiska kommentarer. Så här, you're Italian whore.
Förlåt.
Ja, det är så hemskt. Bara. Så här, hur kan du är en sån jädra hora. Hur kan du så här, du vet, alltså det är så hemskt. Så att jag tycker faktiskt att det är den där unga, oskyldiga. Liksom, han är helt clueless.
Verkligen.
Han sitter där med sin proteinshake och spänner sina muskler. Liksom, och alla bara går in och kritiserar honom så att han är fruktansvärd. Att han är en gold digger och liksom
hemskt. Ja, stackars liten.
Mm. Jag vet inte om det kommer hålla mellan dem. Men
vad sa du, de har ett stort härligt hus tillsammans?
De har haft det. Alltså det är, jag har aldrig varit där. Men jag kommer inte ihåg om det är på Sicilien eller om det är vad de har här. Men det är ju det som har varit väldigt mycket så här, inredningstidningar. Som är
väldigt
med
guldmosaik,
matsal och sådär. Allting är ju väldigt överdådigt liksom.
Ja.
Jag var ju faktiskt i, för deras Altamora showroom är ju i Dominique Dolces gamla lägenhet i Milano.
Mm.
Och den var ju absolut mest magnifika. Så där har jag varit två gånger och spanat. Och dragit lite, öppnat lite skåp och lådor och annat.
Nej men gud, hur stor är den?
Den är enorm.
Är det ett eget townhouse?
Ja, liksom? Nej, utan det ligger liksom precis...
Han har grannar?
Ja, han har grannar under sig. Men det är, alltså, det är säkert
inte
ett par hundra... Nej,
nej.
Han har bara, säkert ett par hundra kvadratmeter skulle jag säga. 500 kvadratmeter, kanske 600. Men det är som en etagevåning.
Ah.
Och sen har han en gigantisk, fantastisk terrass. Som man blickar ut över hela liksom, härliga Milano med citronträd och annat. Och där är det ju bara så fantastiskt fint. Det är ju deras haute couture-ateljé som man går när man ska beställa de här kläderna.
Men tror du, kommer de ha kvar några lojala kunder? För jag tänker också på en annan stor skandal ändå, Celine-gate här med Edi-skandalen och liksom... Där blev det ändå, för där, men apropå den så tänker jag också så här, internet idag, sociala medier idag har enormt starka känslor men också väldigt kort minne.
Ja, gud ja. Alltså det finns ju några som verkligen fortfarande liksom såklart vill ha Phoebe back och sådär tillbaka till Celine, men där tror jag mer att nu har man liksom gått förbi det. Och man kan ju säga att för Celine att det var nog väldigt bra att den här Dolce & Gabbana-skandalen kom så att folk fick lite annat att prata om. Och det var inte en skandal på det sättet. Det var ju mer att jag tror folk liksom... Det här är ju någonting som är en politisk skandal. Det är ju en ren liksom...
Men jag tänker ändå, det väckte ändå mycket känslor och många som liksom kände ett hat mot varumärket.
Ja, verkligen. Nej, men
och så här, den mest omdebatterade lilla accenten i...
Fortfarande.
Ja, det är ju så roligt. Vår kära kollega Ida var i Paris och liksom hur de fortfarande folk går och petar dit en liten liksom accent på skyltar på natten. katten typ. Nej, men är det samma människor som då också är beredda att liksom slita sönder en klänning och skura toaletten med den för att de är så upprörda, alltså, tänker jag.
Det här vet man inte, men jag tror i det fallet så är det med att där tror jag att det är en helt annan typ av skandal. Här tror jag med att de verkligen kommer tappa kunder.
Mm.
Alltså en helt gigantisk massa kunder kommer de tappa. Ja. Marknader. Men däremot tror jag så här, jag tror säkert att det är fler marknader som inte kommer bry sig om det här.
Ja.
Som bara tänker att jag vill ändå ha kläderna.
Ja, precis. Men, och nu tänker jag bara på när jag var i Italien och faktiskt intervjuade en italiensk prins och tänkte att han skulle bo i en sån här lägenhet som du beskriver. Och så gjorde han inte det.
Nej, vem är det?
Nej, men det var ju prinsen av... Italien har ju liksom ett sånt där ex-kungahus. Ja. Det är så roligt med sådana länder som har det. För de är ju liksom, de kör sitt eget race lite grann. Ja. Och det gjorde ju även den här, vad hette han, prins Filiberto, Umberto. Emanuele Filiberto, Umberto, tror jag att han hette. Ja, det,
hur träffade du honom då?
Nej, men jag scoutade reda på honom när jag jobbade på SVT och gjorde 43 607 TV-timmar inför det kungliga bröllopet.
Nej, gjorde du så många
något timmar? Skulle vi fylla det med.
Alltså, varför just Umberto?
Nej, men så jag åkte till New York och träffade kvinnan som hade gjort Donald och Melanias bröllopstårta.
Oj.
Och provsmakade.
Men det här kommer jag faktiskt ihåg. Och det låtsades.
Det här sändes också.
Gjort du det? Ja. Prinsen kommer jag inte ihåg.
Prinsen var så. Hoppas att det inte finns i SVT. Vad heter det där? Arkiv.
Ja.
Nej, men det var liksom... Han är då en del i den här kungafamiljen. Ja. Och då tänkte vi...
Hur gammal var han när ni träffades då?
Ja, men säg. Han var liksom... Han är en snygg 40-åring. Nu kan vi se en bild på honom här. Ja. Där, ser du.
Prince of Venice.
Ja, men exakt. Så han är ju... Och han är gift... Undrar man, vad var det då? Han är gift med Clotilde Corot, som är en sån här snygg skådespelerska. Och han är lite småsnygg.
Mm, han ser ju snygg ut, tycker jag.
Ja, men jag valde ju en snygg prins, såklart.
Men vad gör han för något? Är han bara prins då?
Ja, men han är liksom ganska noga med att han är prins själv.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att vi var ju ganska noga med att vi gärna ville att det skulle vara lite kunglig miljö.
Ah.
Men då var vi typ, fick jag intrycket av, på någon av hans kompisars takterrass istället.
Han har liksom inte den här
miljön. Nej, men han hade liksom inte slottet, men han hade flotta kompisar. Ah. Han var inte så bra kompis med Dominique att han fick låna den där lian. Men det var roligt. Och så var det liksom också då att... Hur skulle vi porträttera honom? Skulle vi liksom göra honom till en äkta prins? Eller, jag vet inte vad vinkeln var. Undrar om jag tänkte slut så här, men vi gör liksom... Hur är det att vara prins? Mm. Så här, Daniel. Här är ditt liv, Daniel Westling.
Så, ja. Du fattar kopplingen.
Jag snackar att man, här behöver man fylla ut. Jag älskar ju sånt här. Det är så kul när man behöver så här... Vet du vad, jag måste fylla ut massa grejer. Jag bara, jag har en idé. Jag åkte till Italien, jag åkte till New York, jag åker dit. Sjukt kul. Och då...
poängen på statskortet.
Ja, men så bra.
Gold card, here I come.
Och sen så var det också... Jo, vi drog också runt i New York, kom ihåg, på gatorna, även i Italien. Och frågade så här, känner du igen de här?
Aha.
De svenska kungligheter.
Det var roligt.
Och det gjorde ju ingen. Nej. Då var ju följdfrågan så här, vad tror du att hon jobbar med? Vad tror du att han gör?
Det kommer jag också ihåg. Det var också bra, tycker jag.
Det är alltid kul med enkäter. Alltså. Älskar enkäter. Nyhetsmorgon tjatar jag också allt om det. Det är så roligt med enkäter. Alldeles för lite av det. Nej, men sen visade det sig att han hade ju vet så här... Han har kämpat lite, varit med i Let's Dance. Kämpa på att hålla liksom kändisfanan högt. Så. Men ja, det var en liten passus.
Men gud, vadå, han hade varit i Let's Dance?
Ja.
Prinsen?
Ja. Och där följde ju lite, tänker vi såhär, prins Daniel eller Let's Dance.
Nej, det kommer inte hända.
För innan han gifte sig med Victoria så tänkte man kanske så här, vilket spår kommer han välja?
Ja.
Eller hur?
Ja.
Kommer han välja Let's Dance-spåret? Han är ändå liksom en atletisk person. Nej, men det är ju åter till modeskandaler. Det är ju ändå så. Vi kan väl ändå konstatera att idag så gäller det att hålla tunga rätt mun.
Mm, verkligen.
Eller hur? Och i synnerhet
liksom... Ja, men också liksom... veta vad man kommunicerar, tror jag.
Precis.
Det är ju verkligen det. Det är ju inte bara så här... I det här fallet så var det faktiskt inte Stefano som liksom drog igång hela den här snöbollseffekten, utan det var faktiskt företaget liksom som står bakom det, en kampanjfilm.
En liksom ignorant kampanjfilm.
Och då blir det någonstans ännu värre när en stor organisation låter det här få liksom slip through their fingers.
Så sant. Mm. Men det är ändå något också i modvärlden som lever kvar med alla dessa divor, tänker jag. Att man har liksom fått... spelrum genom åren. Kate Moss och sina kokainskandaler. Mm. Naomi Campbell kan liksom kasta en Swarovski-prydd smartphone på sin hushållerska som stämmer henne.
Kate Moss har drogskandaler. Det är det ena och
den här opiumskandalen med ISL där det liksom ändå de lanserar en parfym så här, The Perfect Addiction eller vad det nu var. Opium.
Och med Kate Moss.
Ja, det var det kanske också.
Eller var det inte det? Eller kanske bara
Jerry Hall var det. Ja, det kanske var. Hon låg naken. Jag eller lite guld.
De har nog, kan nog inte ha tagit, vad heter det? Kate Moss måste det.
Typ. Så himla hemskt. Nej, men liksom alla dessa, att så här, i modevärlden så skandalerna hör ju till. Men det är också skillnad, som du säger, på skandal och skandal. Mm. Det handlar om liksom en så här ignorant attitude mot kultur.
Jag känner verkligen idag också så här, idag mode har liksom betyder någonting. Förut tiden så kanske det var mer en så här superglamoröst inslag i människor som hade råd att köpa kläders liv. Mm. Och så var det en liten klick som var på Studio 54 där var alla liksom superstars typ. Nu överdriver jag, eller på franska rivieran. Men idag är det här någonting helt annat. Det här är en industri som omsätter jättemycket pengar, som sysselsätter otroligt mycket människor. Personer som sliter och älskar det de gör liksom. Och kunder som också brinner för mode.
Mm.
Och vi alla någonstans, jag menar vi allra minst känner det här är ju en seriös bransch för oss. Och då känner jag faktiskt lite som Susie Bubble säger där, att det blir lite ett hån liksom mot hela modebranschen.
Nej, men det är väl ett perspektiv. Sen så är det ändå något som inte har modebranschen att göra, utan som har med liksom ändå en uppsida av dagens transparens i sociala medier. Och det är ändå alla dessa modevärldens också assholes till grundare och vd:ar som har åkt på det. Jag tänker på American Apparel med deras vidriga sexistiska äckel till liksom grundare som ändå gick från att vara miljardär i princip till att bli bankrutt för att ha då liksom, så här systematiskt trakasserat och betett sig liksom på värsta tänkbara sätt mot kvinnliga anställda och liksom citat som så här, det är väl oundvikligt att ligga runt lite med kollegorna eller med de kvinnliga anställda. It's unavoidable.
Vidrigt.
Alltså, och historien om honom är ju liksom, man kan inte ens, jag kan inte ta dem i min mun.
Nej.
Så gräsliga. Nej. Och där liksom, även så här, Nike har ju på det med också skandaler i och med MeToo. Liksom. Så det är ju ändå, där är modevärlden liksom alla andra branscher.
Ja, precis. Det är samma grej, såklart.
Exakt. Ja. Men någonstans har det ändå varit, har det ju också en historia av att associeras med glamour.
Mm.
Och så är det ju uppenbarligen inte längre.
Nej.
Men sen får man väl se, vad har det för effekt på andra italienska modevarumärken? Hur europeiska modevarumärken ska gå in på den kinesiska viktiga marknaden?
Alltså Max Mara gick till exempel ut och var så här, vi har liksom ingenting med att göra. De förkastade verkligen officiellt hela grejen. Just för att de kände så här, vi är också italiensk modeföretag. Vi kan inte associera oss med det här. Liksom, det här är inte en italiensk norm att känna eller tycka så här. Så att det är ändå ganska intressant.
Ja, verkligen. Fortsättning följer.
Fortsättning följer. Alltså, sen måste jag säga då, apropå glamour och fest och glitter, så tänker jag liksom att i vår lilla stilvärld så kan vi väl ändå bjussa på en riktigt härlig partytopplista.
Ja, gärna. Jag var ju att jag hade en glittrig paljettkjol
häromdagen. Jag såg det, skitsnygg. Så snygg. Jag var ju på fest i helgen i Zürich och blev så inspirerad av att se alla dessa välklädda stylish kvinnor från hela världen.
Alltså, hade du glömt mobilen eller var det mobilfri?
Nej, alltså det var ju mobilfri fest.
Men du, det gör mig ändå lite gladare.
Ah.
Att du liksom inte bara glömde bort mig när jag satt hemma i soffan.
Ska jag säga att det här var inte ett helt fel koncept. För helt plötsligt så snackade folk med varandra.
Ah.
Det var några i för sig som trotsade det. För det var en tjej som stoppade ner mobilen i sina höga stövlar.
Nej, men det var spännande.
Det var ganska bra.
Men det var liksom inte så att hon såhär, haha, sen kunde ta upp den.
Nej, det var verkligen, det var inte läge. Man checkade in sin mobil tillsammans med sina ytterkläder.
Ah,
så basta. What's happening in Zurich stays in Zurich.
Ja.
Jag kan säga att det var väldigt härligt för 24 timmar med min man.
Ja, men så lyxigt.
Så mysigt. Du ska göra det nu i London.
Ja.
48 timmar till och med.
48 timmar. Kombinerar för sig lite jobb och lite möten på fredagen. Men ändå att stanna och mamma och pappa kommer upp och passa barnen. Och så gå på julmarknad, åka skridskor, baka lussekatter. Och, ja, men du vet,
vad ska du göra?
Jag undrar var det där kommer från. Mamma har galet höga ambitioner för
Men vad vill du spana in i London?
Nej, men jag har som sagt ett spännande möte som ska bli kul. Och det är ju det jag egentligen fokar på.
Mm.
Och sen så tänker jag att det blir något gäng favoriter. Jag listade mina London-favoriter i min blogg.
Mm.
ebbafonsida.com. Mm. Hittar man den på?
Ja. Får man googla lite där?
Ska vi dra topplistan?
Yes, det gör vi. Alltså på femte plats känner jag så här... Det här är en klassiker när det kommer till julglöggfester. Alltså man är alltid rätt i den här. Plocka fram den om den hänger i garderoben, säger jag. Sammetskavajen. Funkar till liksom svarta jeans, till skinnbyxor, till kostymbrallor, till kjol över klänning. Den är liksom en hit.
Och jag har ju hittat nu min variant på detta. Mm. Nämligen att ändå det finns snygga kimono-modeller.
Ja, precis.
Exempelvis från Marvel, en fin svart. Indiska är också det. Sån här liksom sammetskavajen som jag känner mig lite mer Ebba i.
Ja, men
än
jättebra.
Den som är mer en Emilia-blazer.
Ja, men jag håller med. Det behöver liksom absolut inte vara liksom smoking-kavajen. Nej. Utan den kan ju komma i så många olika former. Men ursnitt. Sammetskavajen är en hit.
På fjärde plats.
Kör.
Åh, tack. Kör. Ska du? Gud, tack.
Take it away.
Tack, gumman. Svart och vitt.
Ja.
Alltså, det är ju en sån partyklassiker.
Det är så snyggt.
Och så också där, när man ska på den där jobbfesten eller vad det är, inte vet vad man ska på sig.
Nej.
Perfekt. Och då tänker man ofta helt svart.
Mm, jag vet.
Det är inte lika
nej,
bra.
Nej, och det är också så här... Nu kanske man tänker då, okej, nu menar man då vit skjorta och svarta byxor. Ja, men jag tycker även att de där vita byxorna som kanske hänger med från sommaren, alltså vita, schyssta byxor, om man nu råkar ha det i garderoben.
De går inte på.
Nej.
Just nu.
Då skiter du
så
dem.
Så jag tar en pepparkaka till.
Men om man har ett par sådana och de går på, då skulle jag säga, kör det till och med en svart polotröja. Kanske liksom ett par svarta, schyssta pumps med lite glitter på. Himla schysst look.
Snyggt
halsband över den här svarta polon.
Ja, även bra vit polo tror jag.
Absolut, men till ett par svarta byxor.
Om man nu har ett par svarta byxor man kommer i.
Ja. Och svart och vitt kan man också säga, svart och vita kostymen är ju skitsnygg, ja. Även på vinter. Men då måste man ha svarta accessoarer till.
Mm, verkligen. Mm. Och tredje plats.
Yes, då har vi en lilla svarta med tunna strumpbyxor. Och pumps, alltså lite 80-tal tänker jag.
Vi måste ju stanna vid strumpbyxorna här. Ja. Detta är en återkommande fråga i Säker stilgruppen på Facebook.
Ja.
Och även i våra inkorgar. Mm. Hur gör vi nu med strumpbyxorna?
Nej, men alltså jag gick ju på den här diabetesskalan för några veckor sedan. På röda mattan i svarta strumpbyxor vill jag bara säga. Och då hade jag en sammetsklänning i marinblått, sån här riktigt royal blue från Rodebjer som är helt underbar, som jag älskar. Som är ganska kort, och då kände jag så här, jag kan inte gå på en gala i en kort klänning och vita, bleka, liksom så här halvröd, fläckiga ben.
Nej, och då, vems ben tänkte du bra?
Jag tänkte bli nöjda då.
Nej.
Och då tänkte jag så här, ett par tunna, snygga, svarta strumpbyxor som har lite lyster i sig. Det är schysst till lackpumpsen.
Mm.
Och det är så att jag får lite så här...
Julia Roberts.
Ah, men precis. Ja, det är lite Julia Roberts.
Eller
Pretty
hur?
Woman, den känslan. Du nämnde Brooke Shields tidigare. Ja, ah. Kan också den känslan. Men det finns några där som har varit ute och liksom ringat in den här härliga... Ja, men du vet. Det är en sån här cool look. Jag tycker det är så här... Det finns ju strumpbyxor som har små svarta prickar på sig. Mm. Det är kul också om man har den här väldigt klassiska, lite striktare svarta klädningen att ha ett par lite roliga strumpbyxor.
Och vi har ju ändå länge varit inne på att det ska vara ganska täta strumpbyxor. Mm. Alltså de som jag har nu till en svart kjol och en mörkgrön stickad tröja när vi sitter här. Men det här är ju lite en annan look. Det här är ju mer en vardagslook.
Ja,
då kör jag liksom härskor, lite tätare svarta strumpbyxor från för övrigt Swedish Stockings. De är grymt bra kvalitet.
Ja, de är så bra.
Sjukt bra. Jag har alltid hål på mina, men det är inga hålen.
De där är riktigt bra.
Och en lite blankare kjol och en stickad tröja. Mm. Då är det ju schysst. Men som du säger, det är partylooken.
Mm. Det blir lite elegantare lite tycker jag, med lite tunnare.
Lite
sexigt sådär tycker jag.
Lite så.
På rätt sätt. Mm. Stickat och skinn är också en grym bra grej. Alltså skinnbrallor, skinnkjolen. Jag har min skinnkjol som jag alltid plockar fram nu. Den är också strumpbyx till, tycker det liksom är schysst. Men då är det härligt tycker jag att plocka fram något som är lite mer oversized.
Hur är det? Det är en svart skinnkjol.
Mm. Som är liksom, den är supergammal, som har resår i midjan.
Den är så fin.
Ja, den är så bra.
Alltså, den är så snygg.
Den är riktigt bra, en sån här pennkjol som är bara så skön och snygg. Mm. Amoris favorit. I alla lägen.
Gillar han den?
Han älskar ju pennkjolslucken alltså.
Ja, och så är det läder.
Läder, han gillar det.
Tycker han är lite bra.
Ja, han gillar det.
Härligt, du såg förut så romantiskt ut. Ni åt korv till och med.
Ja, vi åt korv. Alltså vi måste säga,
var ni bakis?
När vi var lite, nej, det var faktiskt innan det här. Vi laddade upp inför festen. Vi skulle en riktigt sen natt. Så vi laddade upp med riktigt god korv och glühwein. Det var en härlig julmarknad överallt. Det var liksom tomteland i Zürich.
Ja.
Så bodde vi på så här härligt hotell.
Så
vid, ja, det är verkligen helt... Men den är, jag måste säga, jag har aldrig varit där. Jag blev så positivt överraskad. Mm. Otroligt mysig stad. Mm. Genuint. Super, allting så rent.
Allt så rent.
Det är liksom, och jag, det är också,
allt kommer i tid.
Jag var ju den enda människan som gick runt på julmarknaden på söndagen och filmade mig själv.
Nej.
Folk trodde att jag var en galen människa.
Men vad rådde du med att folk drog inte runt sina mobiler?
Nej, sen så var ju så att stod jag på bron och bara att Amrit har en bild mig, tar med kappan och folk stannar upp och tittar.
Oj.
Tänkte jag, tänk om du och jag skulle vara där, det skulle bli kris. Ja, men... Det är jättejobbigt att bli så iakttagen.
Så jobbigt. Ja. Jag tycker det är så härligt att man just har kommit över det här.
Ja.
Eller just, herregud, vad tag sedan.
Ja.
Över det här med att det ändå är lite awkward att stå och liksom ta en selfie på sig själv mitt på gatan. Eller ändå prata in i stories.
Men nu gör jag det här.
Jag gör också det.
Hej, vill till Stockholm.
Jag
kan dagen också bara, hej, nu ska jag iväg och träffa Ebba här. Alltså, det var så mycket kostymklädda män som verkligen tittade väldigt suspekt på mig.
Jag har bara den mantet i bakgrunden. Vet ni vad? Det är mitt jobb. Jag gör det här. Jag tycker det här är kul. Jag älskar det. Så, vad gör du på dagarna? Du sitter bakom ditt skrivbord. Det här gör jag.
Det här är mitt skrivbord.
Ja, men det här är mitt skrivbord. Lite som man får den där skärmrapporten. Du vet, så mycket skärmtid har du haft.
Ja, precis.
Då är det så här, ja men jag jobbar ju på den här.
Gud, det är mitt argument hemma också.
Jag satt och förklarade det här
för barnen. Går in och kollar på min mobil och ser hur mycket skärmtid jag har. Ja, men det är inte okej.
Hur mycket har du?
Jag har haft ganska många timmar.
Är det per dag eller är det...
Jag vet inte. Man får ju per dag. Alltså ändå hade jag typ så 7 timmars skärmtid.
Ja, jag tror att jag har snitt 4.
Ja, men 7 timmar är rätt jobbigt.
Men vad har du trodde i snitt då?
Du nu har det gått ner. Ja, men vi har nog. Jag tror det ligger runt 4. Ska jag säga.
Mm, och det är per dag.
Mm.
Men det är ju någonstans för att vi alltid jobbar från mobilen.
Mm. Mm.
Eller hur?
Ja, det är vår
det roliga var att jag hade förklarat det här för mina barn.
Ja.
Jag bara så fick den här. Jag bara, jo men så här är det bara. De hade inte frågat.
Nej.
De satt där 5 och 7 år gamla.
Ja.
Jag bara så här att nu fick jag den här skärmtidsrappen. Och mamma har så här många timmar. Men pappa vet ni ofta, vet hur mycket han sitter framför datorn? Hela dagarna om pappas dator skulle ha en sån liten som mätte. Och du vet, de hade inte frågat.
Nej.
Jag var tvungen att liksom,
för någon
berättiga.
Ernst bara, okej.
Ännu så länge har han inte sagt att han hade en mum. Han bara, okej, mamma, det låter bra.
Men jag kan faktiskt avslöja att han är en liten posör. För när jag på Baltas kalas på förskolan skulle ta en bild på honom. Han var så gullig och då förklarade för alla barn att det här är min gudson. Och han är nästan som mitt eget barn och sådär. Baltasar sa att det här är min gudbror.
Baltasar ville fira.
Ja, han ville fira. Då sitter då Ernst med en liten haklapp och så har han liksom en jättegod glass. Och han är alldeles röd. Och hela munnen är så lycklig i det här. Han har halva glassen i andra handen. Och jag vill skicka en bild till dig. Och då är jag så här, Ernst! Och så sitter jag på mobilen. Och han bara, så här perfekt, vinklar lite huvudet på sned. Bränner av leendet, stannar i posten. Och sen när jag ska ta bild på barnet bredvid också som känner sig lite utsatt. Då tror han fortfarande att jag fotar honom.
Gud vad hemskt. Åh, stackars Arnie.
Nej, jag kände att här har vi en framtida posör.
Ja, det är bara lille så.
Han är så gullig.
Får jag ge dig en liten guldkärn nu, Emilia?
Ja,
jag vet hur du tampades med dig själv. Du sa så här, nu ska jag. Och så såg du så här lite panikandade. Så bara, jag måste beställa ballong. Jag måste fixa tårta. Jag bara så här, jag ska kalas. Och sen bara tog du ett djupt andetag någonstans, tror jag. Och så sa jag till mig, vet du, jag kommer att ha kalas på förskolan.
Ja.
Och det kommer bli toppen.
Mm.
Och jag tar med fika dit till alla barnen på eftermiddagen. Och det var så fint att du gjorde det. För Claes kom hem och alla tyckte det var toppen.
Ja, och sen gjorde du det lite extra. Det var det härligaste. Sen hade vi ett litet så här, bonuskalas med bara er och mina bröder.
Ja, men det var ju för att Claes, när han hörde att Baltzar skulle ha kalas, då hade han ju hunnit liksom ordna med en present.
Så gulligt.
Var det någon dinosaurie-lego?
Nej, det var en memory och sen så var det ett lego. Och dinosaurie-lego, typ.
Så då var ju vi tvungna att gå och lämna detta. För förskolan är väldigt strikt att där är ju kalasen också utan presenter, vilket man ju verkligen gillar.
Ja, det är jättebra.
Så då var han väldigt glad. Och då var vi så glada när vi fick komma in där. Vi gick ju aldrig hem.
Så mysigt. Det är så roligt. Alltså, Claes är ju Baltzars stora kärlek. Han kom till förskolan en dag och han bara, är du ledsen nu mamma går hem? Nej, men jag har ju Claes här. Därför Claes, jag älskar dig. Och så kom jag på att det kanske man inte kan säga. Det var så sjukt att han faktiskt tänkte så. Jag menar, jag gillar dig.
Lille gubben. Ja, men du vet ju att det är ömsesidigt.
Ja, alltså det är roligast när Baltzar kommer hem och visar mig att han har en 20 i fickan. Han har aldrig haft en 20.
Alltså en riktig?
En riktig 20. Jag bara, Baltzar, vad är det du har i fickan?
Har du pengar på fickan?
Ja. Han bara, jag har fått den av Claes.
Nej men.
Ja, då har Claes gett sin veckopeng till Baltzar.
Nej men lille
gubben. Baltzar sa att han inte hade några pengar.
Men Klas.
Ja, det är så gulligt.
Men gud, och jag var lite så här, smussla med den där kul, lilla... Han har en sån här liten brödplåtburk i sitt rum. Mm. Han är väldigt noga med dem. Ja.
Då tänkte jag så här, det här var, måste jag swisha 20 kronor till dig? Jag känner en skuld att jag hade tagit ditt barns veckopeng.
Men lille,
ja, det var väldigt gulligt.
Det är fint. Ja. Det är väl ändå så här, i dessa Stefano-tider och äckel-tider så känner vi väl ändå ett visst hopp inför framtidens män.
Verkligen.
När vi ser dessa mjuka, kärleksfulla små pojkar. Ja. Here comes the sun, here comes the sun, I say. It's all right.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.